Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Palmemordet. Årskrönika för 2019.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Och som ni kanske hör är min röst inte den bästa på grund av sjukdom och jag har egentligen fått talförbud av läkarna. Så det här avsnittet kommer att bli lite annorlunda. Då jag inte kommer att kunna läsa in några längre texter blir det här istället en krönika över lite av det som hände i podden 2019 med klipp från intervjuer och andra avsnitt. Vi vill ju komma ut varje onsdag och för att inte missa den första veckan på över 200 avsnitt så valde vi den här lösningen istället. Att vi kommit ut så länge beror i mångt och mycket på att ni har sponsrat oss på patreon.com/palmemordet. Där kan man donera en summa per avsnitt och också få möjlighet att delta på nästa års palmevandring. När det här spelas in är alla platser till den 28 februari 2020 bokade. Men se till att bli sponsor nu för att ha möjlighet att följa med oss nästa år. Och apropå palmevandringen, 2019 hade vi riktigt intressanta gäster med oss. Bland annat motplatsvittnet Lars Jeppsson och såväl Jan Stocklassa som hans medhjälpare i boken Lida. Men självklart fanns även jag och Dan på plats och vi intervjuades av TV100s Thomas Jutare Näve.
Jaha, välkomna ska ni vara. Idag har vi två eminenta personer från en podd som handlar om Palmemordet. Vi har Tobias Henriksson och Dan Hörning.
Ja.
Och idag sitter vi på en restaurang på Sveavägen 47. Om 40 minuter klockan 18 så kommer vi att ha ungefär 60, 70, 80 personer som kommer att prata om Palmemordet och äta mat samtidigt. Och varför är vi här, Dan?
Jo, på årsdagen då av Palmemorden, den 28 februari varje år, så träffas vi här och det är egentligen tack till alla privatpersoner som sponsrar podden Palmemordet. Mm. Så att alla som har varit med och bidragit under året, för podden lever på donationer från lyssnare. Så då träffas vi här, vi äter och sen går vi en vandring i paret Palmes spår och sen följer vi gärningsmannen, så kommer vi på sen. Och sen tar vi lite samkväm upp på båsen och sen går vi ner till mordplatsen då till 2321 och där det ofta är ganska mycket folk.
De människor som kommer hit idag, är det privatspanare eller är det...
Det finns ju onekligen en del privatspanare, det gör det. Men många är bara intresserade av fallet. Jag gör ju reklam för fallet väldigt ofta i mina andra poddar, till exempel Seriemördarpodden.
Mm. Mm.
Eftersom det är världens största olösta mordfall sett till mängden utredningsmaterial.
Mm. Mm.
Så, ja.
Och Palmemordet är fortfarande olöst?
Ja, det får man lov att säga.
Hittar vi lösningar på någonting ikväll?
Jag tror att vi kommer att ha en väldigt angenäm diskussion och få lära oss saker ikväll. Men hittar vi lösningen ikväll så blir jag förvånad.
Mm. Tobias,
ja.
Du har också varit delaktig i den här podden, Palmemordet.
Det stämmer bra det. Jag är ju ner från Blekinge och det hela började med att jag efter mitt jobb på TV4 i Malmö började titta på en misstänkt som heter Viktor Gunnarsson.
Mm.
Som av en händelse råkade bo ganska nära där jag växte upp. Och planerade då att göra avsnitt om honom och sälja in till exempelvis radio eller till en tidning eller liknande. Och i samma veva så hade Dan väldigt massa att göra samtidigt som vi båda höll på att flytta till olika ställen. Så jag erbjöd mig helt enkelt de här avsnitten till Dan istället som en slags utvärdering. Att är det bra avsnitt så kan vi kanske samarbeta i fortsättningen med de här avsnitten. Får du gratis till podden helt enkelt. Och uppenbarligen så blev det ett lyckat samarbete, för att nu är det väl en, vad kan det vara, en 15-20 avsnitt? Kan det vara?
Nej, jag tror att det är närmare 40-50 avsnitt.
Det är så många, ja, det har medverkat i alla fall. Ja. Några har vi gjort tillsammans också.
Precis.
Så att på den vägen är det så att de tar sig an framförallt de stora spåren. Jag har varit med mycket när det gäller just Viktor Gunnarsson. Men annars så gör vi ungefär 8 avsnitt var. Jag gör fristående avsnitt, en hel del intervjuer. Och Dan gör just nu då polisspåret, som är ett av de spåren.
Det är ett av de 5 stora spåren som vi inser kommer att ta väldigt mycket tid och många avsnitt. Ja. Det första var Viktor Gunnarsson och kvarstår PKK, Sydafrika och Christer Pettersson.
Just det. Varför lägger man sekretess på 70 år på det här materialet? Vad är det som finns där som skulle kunna skaka om samhället?
Den mesta sekretessen är ju bara vanlig förundersökningssekretess. Det är ju egentligen slentriansekretess som drabbar alla mordutredningar. Men sen finns det ju andra saker. Men vi vet ju inte ens vilken sekretess olika saker är under egentligen.
Jag kan bara säga att vi fick tillgång till ett stort material via källor. Ett antal pärmar helt enkelt med väldigt massa information. Och där hittade vi bland annat ett namn som vi inte har hört talas om tidigare. Och begärde då ut de här förhören. Och förhören fanns, men vi fick inte ut dem för att det var en pågående förundersökning. Mannen är idag avliden. Det finns inga släktingar som vi känner till i närheten. Och Palmeutredningen ville inte specificera varför man gav avslag på det. Men min känsla i alla fall är att de är ganska strikta med vad de släpper och inte, och ibland kan det i alla fall för mig kännas lite godtyckligt. Det är lättare att inte hantera de här
Och de har blivit lite striktare den senaste tiden under just Pettersson. Men det här var det vi vet om det här vittnet, är att det är ett av de 5 viktigaste ögonvittnena.
Absolut.
Och han är helt okänd.
Helt okänd?
Ja.
Inte för Palmeutredningen.
Nej, inte för Palmeutredningen, alltså, men för oss var han helt okänd.
Och media?
Ja.
Jag har aldrig sett någonting i media om det.
Nej, vi har letat i...
Hur pass nära har den här personen varit mot?
Det vet vi inte. Vi har inte hans förhör. Vi vet hans namn och han står på lista över 5 superviktiga ögonvittnen där alla de andra 4 är...
Han var ett ögonvittne och togs med upp till kriminalvakten och skulle sen då ha suttit i förhör eller lämnat vittnesutsaga. Men det är så långt vi kommer. Trots överklagande då så har vi inte kommit längre.
Men åter till de riktiga gästerna. Vi fick som första svenska media en intervju med Lida, den tjeckiska kvinnan som hjälpte Jan Stocklassa i sina ansträngningar att komma närmare lösningen på mordet. Intervjun gjordes på engelska och jag sammanfattar den efteråt. Vi ska också tillägga att Lida egentligen heter något annat, men att vi använder det namn som hon gavs i boken.
Can you please tell me a little bit about how you met Jan professionally and how it came that you actually helped him with all this stuff?
So what happened, Jan found my profile on Facebook, and he contacted me first through Facebook, then we met in Prague, and that's where I learned about the story, that's where I learned what he is following and what he is trying to find out. And that's basically the resolution of the murder of your prime minister, Olof Palme.
Yeah. Was it a hard thing to decide to take on this task? Because I imagine it could be dangerous, could be time-consuming. How did you think about that?
So basically what happened, Jan told me what he is up to, Jan told me what he's doing, what he's trying to find out. And it made sense to me the way that he was presenting the story and what his research was on. It just made sense to me. I didn't think that he is someone who's trying to become famous or something. He just wanted to find out the truth of what happened at that time. And I was actually happy somehow that I was able to help him to find what was happening 30 years ago.
So while in Sweden, you went, can I say, went undercover to try to get some information from Jakob Tedelin, the name he has in the book. Were you ever scared that something bad would happen to you if you were almost alone with a guy that doesn't seem too nice?
Well, I don't think I was scared at the time. I wasn't thinking about it. It could be dangerous, really, because if I would think that, I don't think I would ever go there. But for me, it was like there's like something that it was a challenge. Basically, it was a challenge, and that's how I looked at it. And that's it, basically.
There have been many rumors since your personality has been kind of mysterious, at least for Swedish readers. And one is that you are actually an agent of some kind from Mossad or CIA or something. Can we just take a moment to debunk that theory, please?
I'm flattered that this rumor is spreading in Sweden, but I have to say, it's only rumors. I'm not an agent. I'm not an agent of Mossad or CIA or KGB or any kind of agent. I'm not.
The same thing with... I know one famous Swedish writer said that you could have... I don't think he said that you had, but you could have given false information. I don't know the reasons. I've never found out why you should do that, but he said you could maybe have done it to keep Jan off track from his original story. What do you say about that?
I can only tell that there are millions of people in the world and there will be millions of point of views, and everyone can think what they want to, and that's it. I know who I am and who I'm not, and that's the most important for me, and anyone can think what they want to. I'm not an agent.
Last question. Do you think that the murder of Olof Palme will be solved?
I hope so, and I wish that for all the Swedes. Yes, I believe it will be. Yes.
Intervjun började med att jag frågade hur Jan och hon möttes och hur det kom sig att hon hjälpte honom. Det visade sig att Jan hittade henne på Facebook och kontaktade Lida. De träffades i Prag och hon fick reda på storyn om mordet på Olof Palme. Jag frågade om det var svårt att tacka ja till, med tanke på att det kan vara både farligt och tidsödande. Lida säger att Jan var tydlig med vad han ville med sin research och hon tyckte att det lät vettigt. Hon trodde inte att han var någon som ville bli känd, utan en person som verkligen ville lösa mordet. Och därmed var hon glad att kunna hjälpa till. När Lida var i Sverige gick hon ju undercover för att få ut information. Var du rädd då? Du var ju ensam med en kille som inte verkar så trevlig, frågade jag. Lida säger att hon inte var rädd, för att hon tänkt så hade hon aldrig gjort det. Hon såg det som en utmaning och det var därför hon gjorde det. Och som ni hörde i intervjun med TV100 har det funnits rykten om att Lida är en utländsk agent. Jag frågade om vi kunde begrava den teorin. Lida, jag är smickrad men det är bara rykten. Jag är ingen agent alls. Och jag följde upp det här med att fråga: en känd författare sa att du skulle kunna ha spridit falsk information till Jan. Vad säger du om det? Lida svarar att folk får tro vad de vill. Det finns miljoner sätt att se det här på, men jag vet vem jag är och det är det viktigaste. Till slut konstaterar Lida också att hon både hoppas och tror att mordet på Olof Palme kommer att lösas.
Med tanke på att vi just nu tittar närmare på polisspåret ville vi också prata med någon som jobbat i den berömda Norrmalmspiketen. Och vem passar då bättre än Mikael Lund? På den tiden var han hårdför polis i Stockholm. Idag föreläser han om våld och rasism. Vi har ett utdrag av intervjun med honom.
Jag heter Mikael Lund och jag jobbade tidigare som polis på Norrmalmspolisen. Från 80 var jag på Norrmalm och sen så slutade jag vid polisen 2005 efter lite disputer med polisledning och sånt. Jag ifrågasatte och sen dess har jag skrivit 4 böcker, släpper en som kommer om en vecka och så började jag lite grann i Palmemordet. Och jag föreläser professionellt kan man väl säga. Hur man bekämpar kriminalitet och rasism i samhället, så enkelt är det.
Just det.
Ja.
När du kom in som polis, hur var attityden och stämningen där? Jag vet ju att det blev diskussioner om det senare, men jag tänker det har pratats om övervåld, det har pratats om taskiga attityder. Hur var det när, om vi säger i början då, när du kom in i arbetet som polis?
Jag kan säga så här att jag kom ju från, för jag ska koppla det lite grann om det är okej för dig här i Palme och det också, så är det så att jag kom ju från arbetarklassbakgrund. Farsan var metallare, jag visste inget annat. Jag hade Olof Palme som förebild, som ung kille. Jag var med Unga Örnar och sådär. Jag var inte politiskt aktiv, men så var det ju. Så jag var ju en sosse som kom till polisutbildningen. Och sen hamnade jag på Norrmalmspolisen efter polisutbildningen. Och jag är ute och talar, om jag talar för er eller föreläser, så han säger inte jag att poliser är dumma eller snälla, de är som folk är med, utan jag pratar om vad kan hända när du kommer i en arbetsmiljö och med arbetsledare och befäl i ledande ställning som har felaktiga attityder. Nu råkar omständigheterna bli så att polisman B i Palmeutredningen blev väl lite grann av en läromästare för mig som tog hand om det när jag kom till Norrmalm till B-turen. Och det är klart att det påverkade mig, för jag var en blyg, rädd, ung kille som självklart i en hierarkisk organisation som polisen valde att följa flocken för att få trygghet. Förenklat kan jag säga så. Ja. Och attityder och där kan jag säga att det är klart att där jag var, det är ju allmänt känt i den gruppen jag var, det var ju, och kring den här personen, det var ju ett stort förakt mot Olof Palme och socialdemokratin. Och där satt ju jag då som lite tyst självklart. Och med tiden, när du är i en sån miljö, det rörde ju inte alla poliser, det förstår ju ni lyssnare. Men då påverkades ju jag och till slut så blev jag en av dem. Fast jag, innerst inne kanske inte var det, men jag... Det är ändå lika illa att vara tyst, menar jag, än som att agera.
Om man pratar kring Palmemordet så har det ju ofta pratats om poliser med högerextrema värderingar. Ja. Var det något du märkte av?
Ja, det måste jag ju säga. För att det är ju så här, va, att... Det är klart man får alltid folk emot sig när man yttrar sig om sånt här. Men sanningen är det. Jag hamnar ju till slut på de här mötena i Gamla stan som ni som är intresserade av Palmemordet vet om. Jag var inte på alla. Jag var på 4-5. Och det är klart att det var ju inga sossar som gick dit. Sen kan ju inte jag sitta här och säga hur högerextrema ditan och dattan exakt. Det fanns ju de som var självklart och de flesta... följde ju flocken och det är väl ungefär så jag brukar jämföra med om du ska bara hänga i köret hang around i MC och sen så frågar de vill du komma in i HAs ledning? Ja, det vill väl de flesta misstänker jag. Och det var ju likadant här, det var ju vi de exklusivt utvalda till slut som kom in i det här. Ja.
Men hur kunde ett sånt möte gå till? Alltså vi utifrån vet ju väldigt lite om det egentligen, men hur...
Ja. Ja, jag beskriver lite i boken och så här, och jag säger att den handlar inte om Palmemordet, men alltså jag kan ju säga så här då att jag är inte rädd för att berätta vad som händer. Jag har ju berättat väldigt mycket i media och så här och får ju mina smällar för det här, så här. Men jag är inte rädd för det, jag är inte skiträdd för det, för att det jag, som det du och jag pratar nu, det kan ju lyssnarna också veta, jag har ju inte fått några frågor i förväg och jag skulle inte ens vilja ha det. Om du ringde mig och sa att jag skulle få det så hade jag vägrat att ta emot det, för jag vill liksom svara från hjärtat och det gör jag. Sen om jag har rätt det, för... Nej, men jag, det är klart att de som gick dit, de var ju inga sossar, det kan väl vara lugnt, sen får ni tolka hur ni vill. Jag såg absolut inga Hitlerhälsningar så här, som man har hört talas om. Det var ju en öppen miljö på von der Lindska palatset, självklart, eller självklart det var det, en avgränsad del av restaurangen. Vi var självklart, för att jag informerade om att troligtvis så är någon från säkerhetspolisen sitter ibland, någon kollega som golar, serveringspersonal etc. Det är ju, utgick man ifrån. Och de som hade vissa åsikter inte satt om och gjorde jätteuttryck för dem där. Det var ju totalt oprofessionellt. Självklart när alkoholen kom in i bilden att det var en annan som kläckte ur sig något. Så är det ju. Men jag vill inte påstå på de mötena att det var. Det var ju typ att man visade... Ja, vapenhandlaren visade polisens eventuellt kommande vapen och sådana här saker. Så det var ju alltså, det är så här, man var ju väl medveten om när, och jag är med en grej i boken förresten, när vi går där till det här mötet, när vi passerar Palmes bostad och allt det där, och det här är ju då åren innan Palme mördades då. Då så minns jag att en av ledarna, eller Torgen, hon säger så här att alltså, ni vet, säkerhetspolisen står och fotar i det där fönstret. Och jag tittar upp och ser en kamera. Det var så helt otroligt. Han skämdes ju för vi vinkar ju. Så han drog ju undan den. Så att det måste jag på något sätt ha funnit i mina ögon. Det är vad jag tror här. Någon information man visste ju om. Det var någon där som hade kontakt med någon på säk. Men vem vet inte jag.
Mikael Lund, före detta Norrmalmspolis, berättade detta.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men vi hade också med en massa annat. Till exempel fick vi med hjälp av professor Henrik Ankarsäter möjligheten att gå på djupet vad gäller en mördares eller mordmisstänkts psykologi. I det här fallet rörde det Viktor Gunnarsson, en inte helt obekant figur för er lyssnare. Jag började med att fråga Henrik hur han kom in på ämnet Palmemordet.
Ja, det är tack vare er podd kan jag säga.
Ja, trevligt.
Förra året så hade jag en vanlig vårinfluensa och låg i sängen utslagen och behövde någonting att lyssna på. Jag orkade inte läsa, så jag började leta runt efter podcast och trillade in på er podcast. Och blev direkt fångad av mysteriet Palmemordet och alla de intressanta personer som rör sig omkring i det här händelsen och gärningsmannaprofilarbetet förstås också, som jag jobbat en del med.
Vi har pratat lite du och jag kring Viktor Gunnarsson där ju. Nu är ju han avliden sedan ett antal år tillbaka. I vilken mån går det att säga någonting om en persons psykiska hälsa när man inte kan prata med honom själv så att säga?
Det är väldigt viktigt att säga att det går inte att ställa en klinisk diagnos eller att säga någonting alls med säkerhet. Samtidigt så har psykiatrin en unik kunskap om människor och mänskligt beteende, precis som psykologin, och kommer ju på så sätt ofrånkomligen till användning när det gäller att förstå historiska personer som Churchills depressioner och alkoholism till exempel. Och det är svårt att låta bli att använda vår kunskap. Och etiskt kan man ju säga att som läkare så får man inte uttala sig om enskilda personer som är i livet utan att ha tillräckligt underlag. Och det gäller egentligen personer som är avlidna också. Men man kan säga att man gör ändå i praktiken ett undantag för avlidna historiska personer där vi publicerat artiklar även i vetenskapliga tidskrifter och så, där man har diskuterat då enskildas psykiska problem. Och man får väl säga att vi har ju pratat om detta en del när det gäller Viktor Gunnarsson, och i hans fall så han är ju en offentlig person även om han blev det mot sin vilja. Det var inte hans plan att bli en offentlig person, men när han väl var i offentligheten så skrev han ju böcker och ställde upp på intervjuer och har ju också tyvärr lämnat ett väldigt negativt eftermäle och är fortfarande misstänkt för Palmemordet i vissa kretsar och vissa skribenter och så. Så jag kan tycka att allt detta sammantaget ändå gör att det kan vara rimligt att diskutera honom på ett sätt som i bästa fall kan ge en bättre förståelse för vem man var.
Men de största svårigheterna då, är det just att inte träffa personen
att inte kunna prata med personen? Eller vilka svårigheter kan man stöta på i sånt här jobb?
Jo, men den stora begränsningen är ju att man inte kan prata med vederbörande och inte, också inte träffa anhöriga, inte få in journaluppgifter, inte undersöka personen. Och det är klart att då för vissa historiska personer så finns det väldigt mycket god information som till exempel Churchill eller Karl XII eller Peter den Stora eller någon av alla som har diskuterats ingående, men eller alla artister som Janis Joplin och Edith Piaf och andra som är avlidna, som man har skrivit biografier, och psykobiografi är ju en litterär genre, kan man säga, där vissa författare publicerar ständigt nya böcker där man försöker liksom krypa in för skinnet på avlidna personer, eller levande personer också för den delen. Och när läkare och psykologer gör det så är det etiskt väldigt, väldigt känsligt. Men man kan ändå, jag tycker, ska man göra det så ska man göra det bra. Det är väldigt, väldigt olyckligt att bara spekulera. Och framförallt om man använder sin yrkestitel eller professionalitet för att få ett övertag i att spekulera om andra människors hälsa. Men om man gör det med dem medveten om alla de begränsningar som finns, så tycker jag tror att det helt enkelt är ofrånkomligt att man också använder psykiatri och psykologi för att förstå historiska personer bättre. Den bild då som gjorde att jag direkt började intressera mig för Victor Gunnarsson när jag lyssnade på podden, det är ju att jag känner igen typen Victor Gunnarsson i så som man framstår i de här förhören och det man redan väldigt snabbt får veta om honom. Och det finns 1981 så introducerade en engelsk barnpsykiater som hette Lorna Wing begreppet Aspergers syndrom. Och det kom till Sverige på 90-talet och har ju blivit, kan man säga, allmänt sedan dess, och beskriver det också, kan man säga, försvunnit ur den senaste amerikanska diagnosutgåvan som används i psykiatrin och gått upp i autismspektrumstörning. För Aspergers syndrom har alltid varit en form av autismspektrumstörning, men för att beskriva barn, unga och vuxna med hög begåvning, socialt utåtriktade, udda, speciella personer, men som i grunden har samma problem som alla personer inom autismspektrum har, nämligen väldiga svårigheter att förstå och samspela med andra människor. Det är den första viktiga problembilden. Att kommunicera språkligt och ospråkligt, alltså med gester, miner, kroppsligt, och att uttrycka sig på ett begripligt, normalt sätt som fungerar i sociala sammanhang för att få kontakt med andra. Och rigiditet, att fastna i rutiner, ritualer, tvångsmässiga beteendemönster som är svåra att anpassa till omständigheterna. Och personer med Aspergers syndrom då, kan man säga, och hela autismspektrum delade Lorna Wing in i tre andra subgrupper av typer av beteendemönster, kan man säga. Och då talade hon om de vanligaste, som var personer som var aloof, alltså tillbakadragna, som inte söker kontakt med andra människor, som är nöjda med sitt eget sällskap och att gå upp i sina egna intressen och få hålla på med dem i fred. De passiva personerna som egentligen trivs med andra människor men som inte tar initiativ till socialt samspel. Och slutligen de active but odd personerna, som är en liten ovanlig undergrupp, men som då beskriver personligheter som väldigt starkt söker socialt samspel, som hela tiden försöker få kontakt med andra människor som söker upp främlingar, som är väldigt måna om att ha vänner, som har svårt att vara ensamma hemma, som har svårt att syssla med egna, med saker på egen hand utan att ha andra människor omkring sig. Och, men som ändå hela tiden framstår som udda, konstiga, märkvärdiga ufon, ett begrepp man ofta har i. Och för mig så kände jag, alltså jag kanske har haft 10-20 sådana här patienter som jag har känt väldigt väl och som har varit precis som Viktor Gunnarsson i sitt sätt att fungera och hantera andra människor och så. Och som på samma sätt har ofta då valt ett annat språk eller en identitet, framställat sig som om man kom från ett annat land, som har sökt upp främmande människor på stan, försökt inleda samtal på ett främmande språk och som har betett sig väldigt, väldigt underligt och som på samma sätt då samlats på vänner, skrivit långa, långa, långa listor på personer som man tycker sig vara, stå väldigt nära, fast man, de andra personerna egentligen inte alls uppfattar det så, utan bara tycker att det här är en konstig och kanske lite obehaglig person som tränger sig på och som man har svårt att stå emot. Och det som är väldigt vanligt hos de här personerna också är ju att de har övervärdiga intressen som tar all deras tid och som de talar om hela tiden. Och det vet vi ju att Viktor Gunnarsson gjorde. Han började ju väldigt ofta prata om politik eller religion med vem som helst han träffade egentligen. Och helt oavsett situation och om den personen pratade med var intresserad av detta överhuvudtaget.
Är det där någonstans man kan landa? Eller vad är det du har kommit fram till just när det gäller Viktor Gunnarsson då? Jag vet att du planerar en rapport, ett blogginlägg om det här också. Kan du säga mer om det?
Ja, alltså jag tycker ju på något sätt synd om Börje Wingren i de här förhören. Och jag tycker synd om Viktor också förstås. För det är så uppenbart att det är två personer som helt pratar förbi varann. Och alltså, det är väldigt typiskt för människor med autismspektrumstörning att inte kunna värna sig i polisförhör eller försvara sig när de blir misstänkta för brott. De vet inte hur de ska svara för att inte göra sin situation värre. Och Viktor beter sig ju så opassande på polisstationen. Han skämtar runt och han ska bjuda på kaffebröd och han sätter sig på polisens stol och han försöker bli kompis med vittnena eller också göra en utfall mot unga flickor som blir skrämda för livet och aldrig vågar vittna igen. Och, så att någonstans så kände jag direkt att det här är viktigt att ändå tillföra. Förhören och polisutredningen mot Viktor Gunnarsson tycker jag är ett praktexempel på hur man totalt missuppfattar och missförstår en person med autism. Vilket gjorde då att jag tog kontakt med er för att höra om ni visste mer och om man kunde få fram mer information och så. För jag tycker det skulle vara viktigt att rätta till den här bilden av Viktor i efterhand.
Hela den här intervjun kan ni höra i Mordets psykologi del 1. Men det var ju inte bara jag som gjorde avsnitt under 2019 utan även såklart poddens grundare Dan Hörning. Och ett av de märkligaste avsnitten handlade om polisman L och hans ytterst märkliga förehavanden före, under och efter mordet. Följande är en sammanfattning ur författaren Lars Ells bok, en ytterst intressant skrift som finns i Palmeutredningen och som vi får ta del av på olika sätt.
Vi är i Kopparberg, i hjärtat av Bergslagen. I romanen kallar Lars L sig själv för Patrik och polisman L för Jack Smiter. Så jag kan råka använda de namnen, men Patrik är alltså Lars L och Jack Smiter är polisman L. Lars Ells roman börjar hösten 1984. Han är vid Finnfall i Bergslagen och på en gård som brukas av den 80-årige kung Arthur, en kraftfull skogskar, stor och tung som en björn, som verkar sköta allting och också gör sitt eget brännvin, eller korellsprit som han själv säger. Och han super tillsammans med Lars L. Och boken inleds med en lång fyllescen som är ganska oklar, men de börjar prata om Jack Smiter som är polis i Stockholm. Det är givetvis älgjakt på gång, så att de börjar fundera på om den här Jack Smiter, som ju är polis, om han möjligtvis kan skjuta bra. Och de bestämmer sig för att ringa upp polisman L. Det kommer fram en del intressanta uppgifter i samtalet. Polisman L är vapenexpert hos polisen, även om det jag verkar hitta tyder på att han jobbade vid trafikroten. Och Patrik, alltså Lars L, går i god för polismannen och säger att han skulle vara bra att ha på älgjakten och han kan dessutom supa. Och här följer då lite dialog från romanen när Lars L och Patrik börjar prata med varandra. De verkar ju känna varandra sen tidigare. Tjena Jack, det är Patrik. Patrik, vad roligt att du ringde. Jo Jack, jag sitter upp hos Arthur och tar en liten dräcka. Jaså du Patrik, ni sitter och dricker koriander uppe i bergen. Det är inte så farligt, vi bara smuttar lite. Men du Jack, Arthur säger att du får bli med på älgjakten. Men det var roligt Patrik, då tar jag ledigt och kommer. Vi ska ha provskjutning nu. Jag kommer. Har du någon bössa? Inga problem. Har ett fint gevär med kikarsikte. Bra Jack, jag ordnar vapnet med en gång. När ska vi skjuta? Nu till helgen. Kan du komma nu på fredag? Jag kommer Patrik, med bössa och allt. Se åt Arthur att han ska dricka och koreal färdigt till jag kommer. Det ordnar vi Jack. Jag möter dig vid stationen. Senare protokoll indikerar på att polisman L, alltså Jack, har licens för 3 vapen inklusive en 38 revolver som vi kommer att prata en hel del om. Efter det samtalet fortsätter boken med en förvirrad del när Patrik, alltså Lars L, försöker få tag på billiga ölburkar som har trillat av bandet vid bryggeriet. Och sen fuskar de med lokala tillstånd för jakt eftersom kung Arthur känner alla i området. Men sen ramlar boken in på en konstig historia om Laxbogården som sossarnas kommunalråd då i den lokala kommunen vill sälja för en krona till ett privat bolag. Och det tycker inte Lars L om, så han har gjort en massa väggtidningar och satt upp dem överallt i Kopparberg. På kommunhusets entrédörr och på polisstation. Det här tycker polisen inte är bra, så polisen har synpunkter och gör rent alla väggarna i hela Kopparberg, tar bort alla annonserna. Och i den vanliga tidningen står det enligt Lars Ells roman, nu är Kopparberg rena Grönköping. Och sen ramlar Lars L på en beskrivning av Patrik, alltså av sig själv. Så nu läser jag från romanen igen. Mannen som kommer ut ur Arthurs hus är lång och gänglig. Håret är mörkt som på en tattare med mörka brinnande ögon. Han är en medelålders man, men han rör sig som en yngling och han är alltså 56. Hans röst är mörk, kraftig och mycket distinkt. Han ger ett intryck av att vara drömmare och filosof. Är Patrik en som uppsöker äventyret? En som utmanar ödet på dödlig duell? En som prövar gudarna och frästar deras tålamod? Svaret är ja, men det är värre än så. Patrik är ett gudarnas sorgebarn. Ja, faktiskt ett riktigt sorgebarn. Och sen har Patrik trotsat gudarna. Men sen kommer det här. Gudarna kommer att tvinga in honom i en huvudroll i en dramatisk världshändelse. Hans upplevelser ska bli så otroliga att andra människor kommer att starkt betvivla sanningshalten i hans upplevelser. De är mycket nyfikna hur det nu ska bli med Patriks obekymrade leende och sorglösa inställning till livet.
Hela den här historien och mer ur boken hör ni i avsnittet av Polisman L. Till sist måste jag också nämna Mordet i media, en serie där jag tittar närmare på hur media rapporterade om statsministermordet vid olika tidpunkter. Något som verkligen slog an hos mig var när jag läste upp det första radiomeddelandet som gick ut om händelsen. Det kändes lite som att historiens vingslag svepte över en. Av rättighetsskäl får vi inte spela upp mer än det lilla vi har i intro och outro. Men så här lät det i Mordet i media del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ner i korsningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. Finansminister Kjell-Olof Feldt och vice statsminister Ingvar Carlsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut signalementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ned. Chauffören larmade sin taxiväxel som i sin tur larmade polisen. Ledningscentralen sände en polispiket till platsen. Olof Palme sköts klockan 23.30, alltså 11:30, för 1,5 timme sedan. Regeringen har samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Carlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt, sa han till TT när han kom till Rosenbad. Olof Palme skulle inom några månader fyllt 59 år. Han var ordförande i Socialdemokratiska partiet sedan 1969 och statsminister under perioden 1969 till 1976 och från 1982. Slut citat.
Det här var alltså det första radiomeddelande som gick ut om mordet på statsministern, här tolkat av mig. Mer om hur tidningar, radio och tv rapporterade om mordet hittade i serien Mordet i media. Men självklart har vi också hunnit med en hel del annat under det gångna året. Bland annat hade vi en författardebatt mellan Gunnar Wall och Thomas Pettersson. Dessutom hörde vi såväl Ivar von Beechan som Paul Smith i podden. Dan fortsatte med polisspåret och jag tipsade om böckerna om mordet som man verkligen bör läsa. Och några som man kan hoppa över. Vi hoppas kunna ge er ett minst lika bra 2020 och ni hör oss som vanligt varje onsdag. Det här var Palmemordets årskrönika för 2019 och den gjordes av mig, Tobias Redriksson, på PRS Media. Och som sagt, på grund av talförbud fick vi lösa det så här den här veckan. Men självklart kommer vi med helt nya avsnitt redan nästa vecka. Gå gärna in på vår Facebook-sida och kommentera de avsnitt vi gör. Ni hittar oss på facebook.com/palmemordet. Eller genom att söka på Palmemordet i Facebook-appen. Till sist, ta chansen att vara med på 2021 års Palmevandring genom att sponsra podden på Patreon. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per avsnitt. Så är du en av dem som kommer att bjudas in till nästa år. Tack till alla som sponsrat. Men framförallt, tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
Därför att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråten. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.